Tack himmelske far för att vi får känna glädje över att se varandra. Tack för att vi får känna att vi hör samman. Och tack för att många av oss också har fått uppleva andlig gemenskap på andra platser. Att det där vi sjunger en sång, hur ljuvligt är att möta på väg till Jerusalem, en återlöst syskonskara. Att vi kan känna andlig gemenskap med människor vi aldrig har träffat förut, därför att vi hör ihop. Herre, nu ber jag att du ska välsigna den här gudstjänsten. Och att vi ska känna att det här gav gemenskap med dig, gemenskap med varandra. Och att vi vill fortsätta gemenskapen både med dig och med varandra. Amen. Temat för den här söndagen är nådens gåvor. Och jag vill kombinera det med förra söndagens tema som var goda förvaltare. För jag tror att det där kanske kan vara så att det hänger ihop. Att det där med att förvalta och vilka gåvor vi får ta emot. För cirka 15 år sedan fick jag kontakt med en person som hade haft en tuff uppväxt och som hade tappat allt förtroende egentligen för både människor och myndigheter. Han missbrukade alkohol och han missbrukade narkotika. Och så fick han ett arv på en bit över 200 000. En släkting ringde och talade om att det är insatt på ditt konto. Och så åkte vi, han och jag, till ett bankkontor. För han vågade inte ha pengarna kvar på banken. Han litade inte på någon. Och eventuellt kunde myndigheter komma in och hämta pengarna om de satt på kontot, om de gjorde en undersökning. Och vi fick ut en bit över 200 000 i en plastkasse och gick därifrån. Och jag försökte övertyga honom om, du, kan inte jag få ta hand om en del av de där pengarna i alla fall så det inte bara rullar hela vägen. Och med lite övertalning så fick jag det en bit. En ganska stor bit. Men oavsett vilket så jag insåg att han kunde inte förvalta det där. Och så kom han, nu vill jag ha lite mer pengar. Nu behöver jag lite mer. Och nu behöver jag lite mer. Jag minns inte nu 15 år senare hur lång tid det tog innan pengarna var slut. Men någon liten kort semester på lyxhotell i Köpenhamn och lite annat sånt där. Ja, pengarna bara rullade. Mer alkohol, mer narkotika och lyxliv. Och efter några månader så var pengarna borta. Och han fick fortsätta leva på socialbidrag. Han kunde inte förvalta det. Men jag kunde inte neka honom hans egna pengar. För då hade jag ju dessutom brutit ett förtroende. Då var det en person till han inte litade på i så fall. Jag har också hört talas om människor som har haft det ganska bra i till exempel ett äktenskap eller i syskonrelationer. Och så vinner de en massa pengar eller ärver en massa pengar. Och det blir bara bråk och förtvivlan och osämja. Man har inte klarat av att förvalta det där man fick. Man var inte mogen det helt enkelt. I första Korintierbrevet 4 och 7 så står det: vad har du som du inte har fått? Och så börjar jag fundera. Ja, när jag får pension så får jag ju det därför att jag har jobbat förut. Och när jag får lön från Bergkvara buss så får jag det för att jag har kört buss. Men vem gav mig förmågan till det där? Vad var det som gjorde att jag fick en bättre start i livet än den här mannen som ärvde över 200 000 och satte sprätt på dem? Och i Lukas 12:48, av den som fått mycket ska det krävas mycket, av den som blivit betrodd med mycket ska det begäras desto mer. Många av oss som är här idag har fått mycket. De flesta av oss har förmodligen vuxit upp i ett kristet hem. De flesta av oss har inte varit missbrukare av alkohol och narkotika. De flesta av oss har haft fysisk kapacitet att sköta ett arbete. Det är väldigt olika hur mycket vi har fått. Men av den som fått mycket ska det krävas desto mer. Jag har strukit under den versen i min bibel. Det är en varning. Jag vet att jag har fått mycket och det kommer att krävas mycket av mig. Hur förvaltar jag det jag har fått? Slarvar jag med förvaltningen eller förvaltar jag väl? Nådens gåvor. I Romarbrevet 5:6 så ställer Paulus nådegåvan i motsats till avfallet. Att vi alla människor har syndat, och så talar han om nådegåvan på det sättet. Och det handlar alltså om frälsningen, om förlossningen i Jesus Kristus. Men nådens gåvor i mer avgränsad och speciell betydelse, så talar Markus, eller Jesus talar i Markus evangeliet 16 kapitel. Dessa tecken ska följa den som tror. I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala nya tungomål. De ska ta ormar med händerna, och dricker de något dödligt gift ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på sjuka och de ska bli friska. Dessa tecken ska följa den som tror, säger Jesus. Och det han berättar och beskriver är egentligen nådegåvorna som Paulus beskriver i första Korintierbrevet. Varför följer inte det här mig mer än vad det gör? Varför får inte jag oftare uppleva att jag lägger händerna på människor och ber och de blir friska? Varför får inte jag uppleva tecken under mer än jag får? Jag har fått bönesvar, det har ni nog fått allihopa. Men varför ser vi inte mer av det här i våra församlingar? Jesus talar om det här ska följa dem som tror. I första Korintierbrevet 12 så räknar Paulus upp en massa nådegåvor. Och nu gör jag en uppdelning utifrån illustrerat bibellexikon. Förståndsgåvor, så talar Paulus där och om visdomens tal och kunskapens tal och gåvan att skilja mellan andar. Inspirationsgåvor, olika slags tungotal och uttydning av tungotal och profetiskt tal. Kraftgärningsgåvor, trons nådegåva, gåvan att utföra kraftgärningar, helbrägdagörelsens gåva. Den uppdelningen, kategoriseringen, gör illustrerat bibellexikon. Och de här gåvorna går säkert in i varandra ganska ofta. Och det är inte alltid man kan säga vad som är vad. Men det spelar mindre roll. Och sen nämns också andra gåvor i breven. I Matteus 25, vers 14 och 15. Och då kommer jag tillbaka till förvaltardelen. Det ska bli som när en man skulle resa utomlands. Han kallade till sig sina tjänare och anförtrodde dem sin förmögenhet. En gav han 5 talenter, en annan 2 talenter och en tredje 1 talent. Åt var och en efter hans förmåga, sedan reste han bort. Han gav efter hans förmåga. När jag satt med de här texterna och de här teman för förra söndagen och den här söndagen, nådens gåvor och goda förvaltare, så fick jag tanken, och nu är det lite mina egna tankar. Ser Gud att om han gav mig fler gåvor så skulle jag använda dem fel? Det skulle bli kaos istället för välsignelse. Ser Gud att den här församlingen, eller vi är här medlemmar från flera församlingar och det är härligt att se er allihopa. Ser Gud att om han gav mer gåvor till oss i församlingen så skulle vi snarare missbruka dem än bruka dem? Har han gett precis på gränsen av vad vi klarar av att förvalta? Och därför måste han fostra oss lite till. Göra oss till ännu bättre förvaltare innan han kan ge oss fler gåvor. Så att vi inte skadar varandra snarare än hjälper varandra. Om jag fick fler gåvor eller blev rikare utrustad, så kanske det gick mig åt huvudet istället för att Jesus skulle bli ärad. Jag kanske skulle bruka dem fel och till min berömmelse och inte till Jesu förhärligande. Jag kanske redan har fått mer än jag egentligen klarar av att förvalta. Och så är det allvarligt. Vad har vi fått? Hur förvaltar vi det vi har fått? I Romarbrevet 12, 3-8, och då väljer jag att läsa ifrån Bibel 2000. Folkbibeln och Bibel 2000 är egentligen överens, men jag tycker just det avsnittet så tycker jag Bibel 2000 har en lite... Ja, formuleringen passar mig lite bättre. Romarbrevet 12, från vers 3 och till 8. I kraft av den nåd jag har fått säger jag till var och en av er: ha inte för höga tankar om er själva, utan tänk som man bör tänka, med självbesinning, så att var och en rättar sig efter det mått av tro som Gud har tilldelat honom. Ty liksom vi har en enda kropp men många lemmar, alla med olika uppgifter, så utgör vi, fast många, en enda kropp i Kristus, men var för sig är vi lemmar som är till för varandra. Vi har olika gåvor allt efter den nåd vi har fått. Profetisk gåva i förhållande till vår tro. Tjänandets gåva hos den som tjänar. Undervisningens gåva hos den som undervisar. Tröstens gåva hos den som tröstar och förmanar. Gåvan att frikostigt dela med sig. Att vara nitisk som ledare och att med glatt hjärta visa barmhärtighet. Liksom vi har en enda kropp med många lemmar, alla med olika uppgifter, så utgör vi, fast många, en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi lemmar som är till för varandra. När vi brukar de gåvor vi har fått, så ska vi göra det i tjänst för varandra. Vi ska inte bruka dem för att klättra lite högre på karriärstegen själva, utan vi ska bruka dem för att tjäna varandra. Vi har olika gåvor. Om alla skulle spela piano så blev det väldigt trångt vid pianot. Det sitter flera här i kyrkan som mycket väl klarar av att spela piano. Men alla gör det inte på en gång. För då kanske det skulle bli som Paulus säger om församlingen i Korint, att de var lite för många som talade i tungor och ingen uttydde. Det blev bara ett sammelsurium av alltihopa. Och så har vi olika gåvor för att komplettera varandra. Och så ska vi glädjas över de gåvor någon annan har fått. Och tacka Gud för det. I första Korintierbrevet 12, vers 4-7. Det finns olika nådegåvor, men anden är densamme. Det finns olika tjänster, men Herren är densamme. Det finns olika kraftgärningar, men Gud är densamme, han som verkar allt i alla. Men hos var och en visar sig anden så att det blir till nytta. Det finns ett under i Bibeln som kan verka lite överflödigt. Det var säkert viktigt för Petrus, men egentligen var det överflödigt. När lärjungarna är ute i båten och Jesus kommer och går på vattnet, så säger Petrus: "Är det du, Herre, så bjud mig att komma till dig." Och Jesus säger: "Kom." Och så knallar han på vattnet lite och sen ser han vågorna och börjar sjunka. Och så ropar han på Jesus och blir livräddad. Men sen klev ju Petrus och Jesus tillbaka i båten. Så det var ju inte på något vis nödvändigt för Petrus att få gå på vattnet. Han satt i båten innan och han satt i båten efteråt. Men jag tror det var väldigt viktigt för Petrus att både få känna att han kunde gå på vattnet, men också att han höll på att drunkna. Jag tror det var nyttiga upplevelser båda två för Petrus. Och därför var det ett under som Petrus fick vara med om, därför att Petrus behövde det. Det var inte för transporten över sjön, för det funkade med båten. Och så kan vi få uppleva under ibland, bara för att vi ska växa i tro på Jesus, men också för att vi ska få större kännedom om oss själva. Vi får misslyckas. Petrus hade liksom ingenting att berömma inför de andra lärjungarna. "Tänk när jag gick på vattnet." "Jaha, du sjönk som en sten", säger de. "Det var inte så mycket att skryta med." Nej, men han fick vara med om det. Och jag tror att det var nyttigt för Petrus, både och. Och så verkar den ande så att det blir till nytta. Inte för att någon ska bli stor och någon ska tryckas undan, utan det ska bli till nytta i församlingen och i det andliga livet och i vår verksamhet utanför kyrkväggarna. I första Korintierbrevet 12:31: "Men sträva efter den nådegåvor som är störst. Och nu ska jag visa er en väg som vida överträffar alla andra." Vad är det Paulus skriver sen? Jo, den som kallas kärlekens väg. Där han talar om att allt det där mäktiga, allt det där stora, det är fullständigt meningslöst om vi saknar kärlek. Alltså behöver vi först be Gud om kärlek till varandra och till alla människor. Och så får vi sträva efter de nådegåvor som är störst. Och det kan vara svårt att klassificera gåvor, men Paulus hjälper oss lite på traven där också. I första Korintierbrevet 14, vers 4 och 5. "Den som talar tungomål bygger upp sig själv, men den som profeterar bygger upp församlingen. Jag vill gärna att ni alla talar tungomål, men ännu hellre att ni profeterar. Den som profeterar är viktigare än den som talar tungomål, ifall han inte uttyder sitt tal så att församlingen blir uppbyggd." Det har hänt att jag har känt mig uppbyggd av tungotal, även om det inte kom någon uttydning. Därför att jag kände atmosfären i gudstjänsten. Men det är klart att om bönen här om en stund innebär att 10-15 personer talar i tungor och ingen uttyder, och det vore så varje söndag, så blev det lite rörigt och lite obegripligt. men tungotal med uttydning. Antingen att samma person får uttydningen eller att någon annan får det. Så får vi alla någonting till oss som gör att vi har något att växa på. Den som profeterar är viktigare än den som talar tungotal. Ja, jag tror att profetian är oerhört viktig i vår tid. Men det finns en fara där också. Paulus skriver på ett annat sätt att vi ska bedöma det som sägs. Och det finns en så oerhörd vilsenhet i vår tid att vi måste få bedömning, att vi kan bedöma det som sägs. Både från predikstolar och i samhället. För ibland är det fullständigt virvar och kaos det vi hör. Och så är det oerhört viktigt att vi kan bedöma det som sägs. Att vi hjälper varandra att bedöma det som sägs. Så att vi inte blir vilseledda, varken som enskilda eller som församling. Petrus första brev 4:10. Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått. Och så får vi be Gud om hjälp att förvalta det vi har fått. Så att han kan ge oss mer gåvor som vi ännu bättre kan tjäna honom. Tack himmelske far för din nåd i många former. Tack för alla de gåvor du har gett oss. Ett hem, mat, kläder, gemenskap, barn och barnbarn, goda föräldrar, vänner. Allt det här som du slösar över oss. Herre, hjälp oss att förvalta allt det vi har fått. Och hjälp oss att be dig att vara ivriga. Att inte vara rädda för att ta emot gåvor. Att vi inte tänker, vad ska de tänka om jag börjar bete mig underligt i kyrkan? Vad ska de tänka om jag börjar tala ord som ingen begriper? Vad ska de tänka om jag kommer med profetiska tal som inte riktigt stämmer i tiden? Herre, hjälp oss att vara öppna inför dig och beredda att ta emot allt det du vill ge oss. Och hjälp oss att förvalta det du redan har gett. Amen.